Dagens ämne är: hur kan jag stå emot det onda? Det finns ett nära samband mellan Gud och det goda å ena sidan och djävulen och det onda på andra sidan. Och bakom allt gott så ligger Gud som är personifierat själva godheten, och bakom allt ont finns djävulen som är ondskan personifierad. Eftersom att det finns så mycket ont här i världen som verkligen har blivit aktualiserat i våra tidningar, i våra medier, i våra samtal på ett väldigt nära sätt under hösten, och det pågår ju nu också, så är det för en del lättare att tro på djävulen än att tro på Gud. Så här sa den personen, William Peter Blatty, som producerade filmen Exorcisten som kom för några år sedan. Att när det gäller Gud skulle jag vilja beteckna mig som icke-troende, men vad djävulen beträffar är det en helt annan sak. Djävulen gör ju en massa reklam för sig själv hela tiden. Å andra sidan då, så finns det de som menar att det är lättare att tro på, att det är svårare att tro på djävulen än på Gud, åtminstone i västvärlden. Och det kan ju bero på att man har en felaktig bild av vem djävulen är. Om bilden av Gud är en gammal man som sitter på ett moln med ett vitt skägg, om den bilden framstår som absurd, overklig, ja, då blir det också detsamma om djävulen, om man föreställer sig djävulen som en bockfotad figur med horn och en pinne i handen. Men det är inte en främling från yttre rymden som vi har att göra med, utan det är en personlig, verklig ond makt som är verksam i våran värld idag. Om vi kommer till tro på en övernaturlig Gud bör det finnas, och är egentligen ganska logiskt, att också tro på djävulens existens. Lyssna på det här citatet. Tron på en stark, övernaturlig ond makt bereder inga större svårigheter än det gör att tro på en övernaturligt god makt. Tvärtom är det lättare att tro på båda företeelserna. Om Satan inte finns, då skulle det vara svårt att inte dra slutsatsen att Gud i själva verket är en djävul. Både med tanke på vad som sker i naturen och vad han tillåter i fråga om mänsklig ondska. Enligt Bibelns världsuppfattning så är det djävulen som ligger bakom det onda i världen. Det grekiska ordet för djävulen är diabolos. Och det är en översättning av det hebreiska ordet Satan. Och jag antar att ni båda har hört dessa båda ord. Bibeln låter oss inte veta så mycket om Satans ursprung. Och det finns en antydning i Gamla testamentet om att han var en fallen ängel. Men det viktiga är att Bibeln beskriver djävulen inte bara som en ond makt, utan också som en person. I Nya testamentet sedan då, när Jesus kommer med i bilden, så får vi en tydligare bild om djävulens verksamhet. Och han beskrivs än mer som en personlig andlig varelse som befinner sig i aktivt uppror emot Gud. Och som är ledare för en mängd demoner som liknar honom själv. Och Paulus, en av de tidiga kristna ledarna, han skrev så här i ett brev i Efesierna, till Efesierna: håll stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskare, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Man får lyfta upp något av det som han nu skrev här då, Paulus. Så bör inte djävulen eller hans anhang, hans demoner, underskattas. Paulus lyfter fram dem som listiga. Han lyfter fram dem som mäktiga. Han lyfter fram dem som onda. Och det här är egenskaper som handlar och man tillskriver en person. Och därför så ska vi inte vara förvånade när vi utsätts för kraftiga angrepp ifrån fienden. Jag minns den gången, jag har ju berättat det tidigare, om hur det var för mig när jag lärde känna den helige ande och välkomnade in i mitt liv. Jag var 16 år gammal. Det som skedde den kvällen när jag var hemma i mitt sovrum och gjorde detta, det var att jag kort därefter, det kom som avgränsande med just den inbjudan, så fick jag en väldigt stark påtaglig känsla av att vara iakttagen av något ont. Jag vill inte spekulera för mycket, men jag kan se ändå att det kom precis i det att jag fick välkomna Gud in i mitt hjärta på ett personligt sätt. upplevde jag samtidigt någonting jag inte kunde beskriva som gjorde mig rätt skrämd under en par timmar framöver. Varför ska vi tro att djävulen finns? Varför ska vi tro på djävulens existens? Somliga säger att nu för tiden kan vi inte tro på sådant som djävulen. Vi har kommit för långt i vår upplysning. Men det finns dock goda skäl till varför han finns. Jag vill nämna tre sådana. Ett grundläggande skäl är att Bibeln berättar att djävulen finns. Vi hade ett föredrag tidigare i höstas som heter Varför ska jag läsa Bibeln och hur? Det finns på Sörbykyrkans hemsida. Och där finns det möjlighet att kunna läsa och lyssna om varför det här är ett bra argument. Men det betyder samtidigt inte att Bibeln uppehåller sig särskilt mycket om djävulen. Satan nämns inte många gånger i Bibeln. Och det är först i Nya testamentet som djävulen beskrivs mer liksom som en företeelse. Men det vi kan se är att för Jesus var det självklart att djävulen var en person och att han fanns. Jesus beskriver för sina lärjungar hur han blev frestad av djävulen. Hur han drev ofta ut onda andar. Hur han befriade människor från onda andemakter. Och hur han också gav sina lärjungar auktoritet att göra samma sak. Det andra det är att om man kollar på kyrkans historia från det att Jesus har funnits och framöver så har kristna i praktiskt taget alla tider genomgående trott på djävulens existens. Och det tredje är att det sunda förnuftet säger att det finns en djävul. Och vad menar jag med det? Ja, de teologer som menar att djävulen inte finns anser jag har en hel del att förklara. Onda makthavare, tortyr, våld, massmord, brutala våldtäkter, storskalig narkotikahandel, ohyggliga terroristdåd, sexuella övergrepp, misshandel av barn, okulta ritualer, människor som ägnar sig åt satans dyrkan. Vem ligger bakom allt sådant? Vad är källan till det? Så Bibeln, den kristna traditionen och det sunda förnuftet pekar, anser jag, på att det existerar en djävul. Och det innebär inte att vi ska sysselsätta oss allt för mycket med tanken på honom. Men nu är det här ett föredrag av 15 som vi har om livets frågor. C.S. Lewis som skrev Narnia-böckerna, han har sagt följande. Det finns två diken vi människor har lätt att falla in i när det gäller att tala om Gud och djävulen. Det ena är att vi överbetonar inställningen och tron på djävlarna. Det andra är att vi inte tror på deras existens. Och så slutar han med att säga, själva blir demonerna lika belåtna över båda de här misstagen. Att inte alls ägna det någon tanke eller att överdrivet ägna det uppmärksamhet. Michael Green har skrivit följande. Han gör en jämförelse mot en general i en krigssituation. Precis som en general kan förmå sin fiende att underskatta honom måste Satan vara förtjust över ett tillstånd där han har frihet att agera med maximal lätthet och effektivitet i förvissningen om att ingen tar honom på allvar. Ju mer han kan göra för att uppmuntra tvivlet på sin egen existens, desto bättre. Ju mer han kan förblinda människors sinnen från sakernas verkliga tillstånd, desto mer främjas hans syften. Man kan också falla då in i det motsatta diket. Ett överdrivet, ett osunt intresse för djävulen. Det finns ett ökat intresse för okulta företeelser. I stort sett vilken veckotidning som helst som man köper kan ha minst en helsida med annonser som berör det här ämnet. Astrologi, horoskop, trolldom, medial kontakt med avlidna och så vidare. Och det finns också så ibland kristna. Och jag har mött det själv, människor som i oro när de söker svar på frågor upplever det lättare att ta kontakt med en person som ger uttryck för spådom än att ha en förtröstan på att kunna få be om den helige andes ledning. Men Bibeln talar om att detta ska vi inte hålla på med och varnar oss för detta. Och att vi också kan få förlåtelse när vi har varit inblandad i den här typen av aktiviteter. Det finns så pass många vittnesbörd exempel som berättar faktiskt om att människor som har sökt kontakt med det okulta får framtida förutsägelser eller svar tillbaka som upplevs så verkliga att man upplever det som att det här är på riktigt och sant. Och jag är av den åsikten att det mycket väl kan vara så. För jag tror att djävulen finns, existerar. Han har betydligt mer kunskap om världen än vad du och jag enskilt har. Men då finns ju frågan. Ska jag gå till en dålig kopia om källa eller ska jag gå till den rena originalet, Gud själv? Jag kommer snart berätta om varför detta är viktigt. Att inte gå till djävulen för att söka ledning för sitt liv. För vilken är djävulens taktik? Hur agerar han? Satans yttersta mål är att förgöra alla människor. Så beskrivs det i Johannes evangeliet kapitel 10. Han vill få oss att gå en väg som leder till fördärvet, till döden. Och han gör allt för att förhindra en människa att komma till tro på Jesus Kristus, som är hans totala motsats. Paulus säger följande. Till denna världens Gud, och det har han som en metafor för djävulen. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Så länge som vi vandrar på Satans väg och våra ögon är förblindade, så är vi som gått totalt omedvetna om hans taktik, hans mål för att verka göra goda saker för oss. Men så snart som vi börjar vandra tillsammans med Jesus och våra ögon börjar öppnas upp mer och mer för sanningen, så kommer vi också bli medvetna om att vi kan utsättas ifrån angrepp ifrån djävulen. Hur går han då tillväga? Jag vill få nämna några olika saker som vi kan ändå bena ut. Det ett tydligt sätt är att djävulen kommer med tvivel till oss. Det betyder inte att varje gång man har en fråga om sin tro eller livets frågor att det är en attack ifrån djävulen. Det är inte det. Samtidigt så kan djävulen försöka underminera våran tillit, våran trygghet, våran vila som vi kan ha hos Jesus Kristus. I början av första Mosebok, den första boken i Bibeln, så kan vi läsa om att Satan kommer i skepnad av en orm, som också Henry var inne på, och kommer till Eva och säger: skulle Gud ha sagt det där till dig? Hans öppningsdrag är att framkalla tvivel hos henne. Samma taktik möter vi igen hos Jesus. När djävulen kommer till Jesus, när de är ute i öknen, så säger han: om du verkligen är Guds son, har Gud verkligen sagt? Och så vidare. Så vi ser i Bibeln två tydliga exempel på att djävulen väcker tvivel. Och när han har gjort det så kommer han med en frestelse. Ska strax exemplifiera det. För oss kan det vara på liknande sätt. Har Gud verkligen sagt att du ska gå åt den riktningen? Har Gud verkligen sagt att det är fel att göra på det viset? Om du verkligen är en kristen, betyder det verkligen att? Alltså ifrågasättanden som underminerar våran tillit till Gud, som kan förstöra vår gemenskap till honom. Och vi behöver lära känna igen oss i vårt tvivel när det här kan vara också från djävulen. Låt mig nu beskriva lite mer utförligt detta när ormen kom till Adam och Eva. Så det får bli ett exempel hur det kan vara för oss. Gud skapar Adam och Eva och han ger dem en mycket generös regel. Ni får äta av alla träd som finns här i Edens lustgård. Han ger dem ett förbud. Ni får inte äta av det här kunskapens träd. Och en varning: om ni gör det kommer ni att dö. En generös levnadsform. Ät av allt. Ett förbud. Ät inte av detta träd. En konsekvens: ni kommer att dö. Vad gör djävulen? Han ignorerar Guds godhet. Han ignorerar det faktum att Gud har gett människan en otrolig frihet och godhet. Och så kommer han in och överbetonar ett förbud som Gud har gett. Och hans taktik har inte förändrats. Han säger till Adam och Eva. Han riktar helt in sig på det här trädet. Han bortser från allt som är tillåtet. Han ignorerar det faktum att Gud gett oss så många gåvor att glädjas åt. All rikedom som det finns att få leva i gemenskap med Gud. Att vandra med honom. I tryggheten som kan finnas i familjer som får leva tillsammans i Guds rike. Tryggheten i kristna hem. Den djupa vänskap som kan finnas i en församling. Oräkneliga andra saker som Gud har gett oss. Det vill han inte påminna oss om. Istället så fokuserar han på detta enda. Ät av detta träd. I själva verket är det ju väldigt få saker som Gud inte vill att vi ska göra. Och i samtliga fall finns det goda förklaringar till varför. Han ignorerar Guds godhet. Det andra djävulen gör är att han förnekar konsekvenserna som kommer av att inte gå Guds väg. När Adam och Eva möter upp då mot djävulen när han säger att ni kan äta av det här trädet. Och de säger att men då kommer vi ju att dö. Så säger han, ingalunda kommer ni att dö. Kommer absolut inte ge några negativa konsekvenser för er att följa min väg. Han försöker säga att det ger ingen skada för oss i våra relationer, i våra liv. Att vara olydiga mot Guds väg och ledning för våra liv. Han vill få oss att tro att Gud är en glädjedödare. Han vill få oss att tro att vi går miste om många saker om vi inte vill gå Guds väg. Jag hade en vän när jag gick i gymnasiet och vi tog studenten och vi umgicks en del också därefter. Och han var intresserad av kristen tro, men det han verkligen förargades över, det var att inte han kunde ha fritt sex med många kvinnor. Och vi hade en ganska stort samtal om detta. Och han upplevde det som att jag blev berövad en godhet som finns i de unga åren, som han sa till mig ungefär. Det är nu vi är unga, Jonas. Nu måste vi ta chansen. Nu är vi fria. Och jag sa till honom, nej men du vet, jag vill inte gå den vägen. Jag vill vänta med att ha sex tills att jag har gift mig. Och det här blev en riktig klatsch. Bara den uppställningen. Att vi skildes just den gången i lite vredesmod. Han såg det som något Gud ville beröva mig. Medan jag såg vilken välsignelse det skulle ge mig i mitt liv. Hur gick det då för Eva, ja, och Adam? Ja, döden kom in i våran värld. Genom att Satan lät dem gå miste att inte se konsekvenserna av olydnaden. Vad är det djävulen gör mer? Ja, djävulen frestar också oss människor. Frestelse är inte detsamma som synd. Att bli frestad av en god semla snart här är inte att vara så att säga synda. Men ibland kan djävulen ge oss tankar som vi vet är fel för oss. Det kan vara skadligt för vår kropp. Det kan vara skadligt för vår egen självkänsla, vår självbild. Det kan vara skadligt för våra relationer till människor omkring oss. Vi förstår, det här är inte bra för mig eller för andra. Vi blir frestade. Och djävulen kan ge oss sådana tankar som vi vet är fel. Och i det ögonblicket, då har vi att välja mellan att låta den tanken få fäste och sedan bli handling i våra liv. Och vi kan också välja att avvisa den. Om vi väljer att acceptera den tanken, den frestelse vi har fått, ja, då har vi slagit in på syndens väg. Om vi avvisar den, då gör vi detsamma som Jesus gjorde. Nu är det ju så att när vi möter frestelser så faller vi ibland eller rätt ofta för dem och de blir till handling. För Jesus däremot var det annorlunda. Därför är det så bra att vara honom som vän. Så här står det i Hebreerbrevet att Jesus har prövats på alla sätt som vi, men varit utan synd. Det betyder att vi kan få hjälp av Jesus. Men när Satan ansatte honom med onda tankar, då avvisade han dem. När Satan ansätter oss har vi också en möjlighet att välja. Men hur lätt är det inte att välja fel? Och då kommer också det som kallas för skam till oss. Henry nämnde också detta. Många har den erfarenheten. De väljer fel väg. Vilka tankar vill djävulen ge oss då? Se vad du gör och du ska kalla dig för en kristen. Hur kan du göra så? Jag minns att jag hade en svår tid. Och jag kunde också se mig själv i spegeln. Och när jag såg mig i spegeln där så kände jag att jag är inte någon bra kristen. Jag kände det uppriktigt så. Jag var ledare också för en mindre sammanhang i min kyrka. Så att jag ville inte ens åka till gudstjänsten och träffa mina kristna kompisar och vänner. För jag skämdes så över den tillit, den tro som jag bekände i gudstjänsten genom sångerna jag sjöng och bönerna jag ledde och hur man nu kunde uppmuntra andra omkring en, mot hur det var på insidan. Men sen fick jag höra om att Jesus, han vill också befria mig ifrån den skammen. Och det gjorde att jag fick inse att jag behöver inte vara nedtryckt när det blir fel. Gud ger mig var dag ett nytt tillfälle, ett nytt vitt blad. För fördömelse och anklagelse, det är djävulens taktik. Det är inte Guds taktik. Om han kan frammana verkliga skuldkänslor för oss, då är det rätt att vi tänker, det spelar ingen roll vad jag gör nu. Det spelar ingen roll om jag accepterar det här. Jag har redan misslyckats. Så faller vi för frestelsen, frestelsen blir till en synd. Och Satan vill att misslyckandet ska bli ett återkommande mönster som trycker ned oss, sänker ned oss mer och mer. För han vet att ju oftare vi faller för synd, desto mer kommer vi välja att inte berätta om det för någon annan, vilja förneka det för oss själva, och syndens kraft kommer växa mer och mer och mer inom oss. Satan är en bedragare, säger Bibeln, en fördärvare, en frestare och en som väcker tvivel och som anklagar oss. Men hur gör den helige ande då? När djävulen fördömer oss, ger oss skuldkänslor, så den helige ande, vad han gör däremot, är att han vill fästa vår uppmärksamhet på en konkret synd så vi kan få ta avstånd ifrån den och få förlåtelse och gå vidare. Vilken är då våran position i Guds rike? Bibeln berättar att Gud har räddat oss som är kristna ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, för att citera en bibelvers. Innan vi var kristna, innan vi blir kristna, så beskriver Bibeln det som att vi alla befinner oss i mörkrets välde. Och där härskar Satan och vi är utlämnade till slaveri, synd, fördärv och död. Det betyder inte detsamma som att varje person som inte är en kristen är så att säga demonbesatt. Men vi finns under det här riket, den här påverkan. Men så beskriver Paulus att när vi blir kristna, när vi får ta emot Jesus och den helige ande bor i oss, då förs vi från mörkrets rike till ljusets rike. Någonting händer. Och där är det Jesus som regerar. Där finns förlåtelse, frihet, nåd, frälsning och liv. Upprättelse. Och då tillhör vi inte längre Satan. Vi tillhör inte längre skam, förtryck och mörker. Utan vi tillhör Jesus. Om Satan skulle då komma tillbaka till oss och be oss utföra uppgifter åt honom, så kan vi säga, jag tillhör inte dig längre. För ett tag sedan så såg jag en person som hade på sig en t-shirt med den här sammanfattningen. Och där stod det så här. Om djävulen påminner dig om ditt förflutna, så påminn djävulen om hans framtid. Och vad det betyder är att djävulen vill få oss att minnas allt dåligt som har gjort. Jesus säger, detta rensar vi bort. Och en dag så kommer djävulen att bli totalt besegrad och förgjord av Jesus Kristus. Satan är en besegrad motståndare. Det här hände på korset, att då står det i Bibeln att Jesus avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem. Så djävulen blev besegrad på korset, och det är därför djävulen och demonerna är så rädda för Jesu namn. Det är det vi ser i Bibeln. När de möter Jesus, de blir förskräckta och vill inte vara nära honom. För Jesus har besegrat och befriat oss ifrån skuld, så att vi inte ska gå runt och bli fördömda. Jag tror att det här är ett viktigt budskap, för många människor upplever sig idag i tysthet fördömd. Det sägs att den stora utmaningen idag är inte att människor kämpar med, har jag syndat, behöver jag förlåtelse, utan duger jag, får jag vara med, det vill säga skam, förakt. Något som kommer ursprungligen ifrån djävulen. Och Jesus vill befria oss ifrån allt detta. Jesus lärjunge Jakob skriver att bekänn era synder för varandra. Som kristna behöver vi inte frukta allt det mörka. Vi har fått en ny chans, ett nytt tillfälle. Korset innebär en seger över djävulen. Samtidigt så ser vi mycket av ondska fortfarande i våran värld. Hur ska vi förstå detta? Ja, man kan vara besegrad men ändå ha motstånd kvar. När dagen D inträffade på Normandis kust så vanns andra världskriget. Samtidigt tog det lång tid, flera månader efter det, av fortsatta strider in i Europa innan Hitler var alldeles besegrad. Han blev besegrad den dagen vid den landstigningen. Där förgjordes hans armé, men fästen fanns fortfarande kvar. Och det kan vara en liknelse att förstå hur det hänger ihop. Jesus har besegrat djävulen på dagen D på korset. Men mörkret har fortfarande ett välde och inflytande. Och det är den situation vi står i. Därför finns det en viktig fråga. Hur kan vi försvara oss? Eftersom kriget inte är över och Satan inte är helt undanröjd, så måste vi så att säga ha ett försvar emot ondskan i våra liv. Paulus skriver, ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd emot djävulens lömska angrepp. Idag är den här bilden lite mer komplicerad för oss. Därför när vi föreställer oss en person i krigssituation så skapar det obehagskänslor i ett land som har levt i fred i så många år. Men när Paulus skriver detta så lever de i en ockupationsmakt. Alla vet hur starka den romerska armén är. Därför använder han en bild på en romersk soldat för att visa de kristna hur starka de är emot djävulen. Så om än det kan finnas lite märkliga känslor inför detta, så vill jag ändå använda detta med en bild för att beskriva den trygghet vi har hos Jesus. Paulus skriver att för det första behöver vi sanningen som bälte. Och vad han menar där är att vi behöver något som håller samman oss. Och vad är det? Det är den kristna sanningen om att Jesus är Gud och att Gud är med oss. Vi behöver ta till oss hela sanningen om Jesus för att kunna få ha en trygghet som håller samman vårt liv. Det andra som han säger är att vi behöver pansar som skyddar våran bål. Han säger rättfärdighetens pansar. Vad är mitt bästa skydd emot djävulen? Det är att jag vet att jag har blivit fört ifrån mörkets rike till Jesus rike. Tidigare var jag under Satans inflytande. Nu lever den helige ande inom mig. Det är det största skyddet vi har. Sen säger han att vi behöver skor på våra fötter som är villigheten att gå ut med budskapet om fred. Och det handlar om att ha en villighet att berätta om sin tro. Varför är det ett viktigt försvar? Är det inte bättre att gömma sig? Är inte det bättre att försvara sig genom att inte synas än tvärtom? Jag märkte, och jag märker fortfarande, hur mycket lättare det är att ha en trygghet i min tro när jag låter den få bli känd omkring mig. På enkla sätt. Jag kan i skolan sa, när folk pratade om helgen, ja, då berättade jag, men jag var i kyrkan i söndags. Ja, det kunde låta roligt eller trist, men det gjorde att det fanns en grundtrygghet. Folk visste att jag var kristen. Och på sikt såg jag att det gav ganska god frukt och respekt i min omgivning. Sen säger han också så här, Paulus, att vi behöver en sköld, trons sköld. Han skriver, så kan vi få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Djävulen skjuter attacker emot oss. Det kan vara tvivel, det kan vara att den väg vi går är inte alls skadlig för oss. Den har inga konsekvenser. Vi kan bli frestade. Och då behöver vi ett skydd emot detta. Vad är skyddet? Ja, det är tron på Jesus Kristus. En definition på tro som jag tycker är passande är att ta emot ett löfte ifrån Gud och våga tro på det. Tillit till honom. Så när Satan bombarderar oss med tvivel kan vi ändå i vårt hjärta få tänka, men jag har en tillit till att Gud är starkare än mitt tvivel. För det femte så säger också Paulus, vi behöver en frälsningens hjälm, något som skyddar våra tankar. Vad handlar det om? Vi behöver komma ihåg det som Gud har gjort i våra liv och i andra människors liv. så att vi kan bemöta anklagelser vi får till våran person. Och slutligen behöver vi andens svärd som är Guds ord. Och mest troligtvis avser Paulus här Bibeln. När Jesus är i öknen, som vi fick höra tidigare, så kommer Satan till honom och säger att om du är Guds son, så kan du säga till de här bröden, de här stenarna, att de ska bli till bröd. Och Jesus bemöter den frestelsen med att svara med ett gudsord. Han säger att människan ska inte bara leva av bröd, utan från varje ord som utgår ifrån Guds mun. Så han svarar med Guds eget ord till de frestelser som han möter. Och till slut måste då Satan retirera. Men för att sammanfatta det här på ett sätt, men hur kan vi försvara oss? Så får vi ta ett viktigt uttryck som Paulus säger. Han säger, stå alltså fasta. Ibland tänker vi, hur mycket ska jag göra? Vad ska jag göra så att jag kan, så att säga, motverka detta? Hur kan jag göra? Och Paulus skriver, vad du behöver göra är att stå fast. Och låt den helige ande iklä dig alla dessa skydd. Så att det är han som verkar i dig och genom dig. Mäktig är Gud i dig. Stå därför fasta. Spring inte runt så mycket. Förtrösta på att han beskyddar dig. Med den sköld han har gett dig. Med det svärd han har gett dig. Med det pansar och det bälte och den hjälm. För att fortsätta i den här liknelsen då med skyddskläder och försvar, så ska jag också få lägga till, hur går vi då till anfall? Kan vi motverka ondskan i våran tid? Eller ska vi bara vänta på den dagen Jesus kommer tillbaka och förgör ondskan för gott? Ja, vi har fått en kallelse att få be för våran värld, för våra situationer och för våra människor. Vi är deltagare i ett andligt krig. Men det är väldigt annorlunda emot det religionskrig som vi möter nu på TV ifrån Syrien. Det handlar inte om att slåss emot människor. Utan Paulus skriver så här. De vapen vi brukar i vår kamp hör inte till denna värld. Utan vi får kraft av Gud att bryta ned starka fästen. Han skriver, vi slåss inte emot människor, utan vi slåss emot andemakter. Och det gör man genom att bedja till Gud för olika situationer. Vi ska inte se människor som fiender. Vi ska förstå att bakom varje människa som har hamnat fel och bedriver ondska, så finns djävulen där. Och det är han som behöver förlora sitt grepp om den människas liv. Så vi också kallar det till handling. Jesus, han går runt och gör gott. Han befriar människor, han helar människor, han upprättar människor. Samma gåva har också vi fått möjlighet att gå in i. Jesus går hand i hand med bön och handling. Jesus förkunnade Guds rike, han ber till Fadern, men han befriar också människor. Och han gav sina lärjungar auktoritet att göra detsamma. Det här hörde vi också i föredraget Hela Gud idag. Jag vill få avsluta med detta. Att det är viktigt att betona Guds storhet och fiendens maktlöshet. Vi pratar inte om en bild av yin och yang där Gud och ondskan är två lika starka krafter som står mot varandra. Det är inte Bibelns bild. Den Bibelns bild är att Gud är universums och din och min skapare. Och att Satan är en besegrad fiende som fortfarande har inflytande. Och att han en dag kommer att utplånas helt och hållet. Hur ska jag stå emot det onda? Ondskan existerar. Vi behöver inte vara rädda. Djävulen har besegrats av Jesus. Och vi skyddas och motverkar ondskan genom att låta den helige ande iklä oss emot skydd. Och ge oss kraft och ledning att låta han verka i oss i bön och i handling.